Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alle man, bröta på, sluta sköta bara.
Jaha, Ina Lundström, då är vi igång igen här. Jag sitter på Hisingen och du sitter i Majorna. Du verkar ha lite bättre service än jag, för du får kaffe serverat till dig. Och dessutom så var det i förra sändningen en väldigt glad hund som vill vara med och spela in.
Ja, men precis. Här är det livat och här är det glatt. Men å andra sidan så är det ju inte lika tjusigt att se min bild som det är att se dig i gaminghörlurar mot den här fantastiska turkosa bakgrunden på Hisingen.
Vi går in på tredje veckan med gaminghörlurar här. Och vi hade ju faktiskt laddat in för ett lite bitskt ämne idag. Den planerade rubriken, det var ju Lisebergs sämsta attraktioner genom tiderna. Men ja, nu har vi har helt enkelt blivit lite blödiga av all den här karantänen. Den har haft en mjukgörande inverkan på oss. Vi känner att nu är det ju så allmänt besvärligt på Liseberg, och vi saknar ju Liseberg redan på något sätt, trots att säsongen inte ens skulle ha börjat i princip.
Ja, nej, men precis. Jag sa det till dottern i morse också. Sådär. Jaha, vad ska vi hitta på i helgen nu då? Till och med Liseberg är ju stängt. Och då sa hon, men brukar det verkligen vara öppet nu? Det vet jag inte. Men däremot skyllde jag min brist på saker att göra i helgen på Liseberg.
Ja, så vi ska försöka istället nu att vi ska försöka manövrera i minnena och historien och även en hel del nutiden när det gäller det här nöjesfältet.
Ja.
Eller nöjesparken. Redan här har vi faktiskt en distinktion. Liseberg poängterar ju alltid att de är en nöjespark, medan till exempel Gröna Lund må vara ett nöjesfält. Är det så att vi är lite mer förfinade eftersom vi har en nöjespark, Ina, tycker du?
Ja, men det tycker jag nog. Det är ju ofta så, tycker jag, när man kommer till nöjesfält och man är uppvuxen i Göteborg och därmed på Liseberg, att man slås av hur oerhört små de är.
Det är själva storleken som skiljer fältet från parken. Jag tänkte mig att det var att Liseberg faktiskt har en hel del gröna områden.
Ja. Jo, men det med, men jag tänker att det kräver ju en viss storlek. Annars blir det ju inte mycket mer än en buske i ett hörn. Men att man ändå ska liksom upplåta stora ytor till trädgårdskonst och blommor och allt det där. Det är lite vräkigt att man bara, vi behöver inte klämma in något på varenda liten kvadratmeter.
Ja, det kan man väl säga. Det här leder ju osökt in på Lisebergs tidiga historia. Liseberg var ju ett landeri, alltså ett slags jordbruk som låg i anslutning till Göteborg. Och där fanns det en fru som hette Elisabeth Söderberg, Lisa och Liseberg på något sätt blev det så. Jag tror att det var på 1700-talet.
Ah.
Men när man idag går på Liseberg och ska leta efter historiska spår, så är det ju en helt annan familj som lämnar spår, nämligen familjen Nonnen, de här systrarna Nonnen som bodde på Liseberg på 1800-talet. De verkar ha blivit urgamla.
Vilka då?
Jo, alltså, ja, men, om du passerar, om du går på den här huvudgatan, så kan du se den gamla huvudbyggnaden på det här landeriet, där man ibland kan se, de har skurit ut silhuetter av, så man kan se två fina damer som sitter och dricker te, och jag har för mig att man kan att det finns någon kaffestuga eller så som uppkallad efter Emily Nonnen. Det är
bara nyheter för mig.
Ja, det kanske är så att jag travar omkring här på fantasins egen allé, men visst 17 finns det lite spår av den här familjen Nonnen. Familjen Nonnen var en viktig familj i Göteborg på 1800-talet som bland annat var inblandade i det här sockerbruket och porterbruket på Klippan.
Ja.
Och så hade de mönstergrisar och fint jordbruk och odlade väl jättestora pumpor och sånt där på Liseberg, kan jag tänka mig. Kontentan var ju i alla fall att man i samband med den här stora jubileumsutställningen i Göteborg, när Göteborg fyllde 300 år, nu fyller vi 400 år nästa år. Och ja. 1923 så firade vi 300 år, fast staden egentligen var 302 år gammal. Så, och då öppnades Liseberg helt enkelt. Liseberg är ett spår av denna stora jubileumsutställning. Och du hade lite spaningar från 23.
Under, vad sa du?
Du hade lite spaningar från 23, från 1923.
Ja, nej, men precis. Alltså, det öppnades ju inte under namnet Liseberg, utan det öppnades under namnet Jubileumsutställningens nöjesfält. Ett kanske sisådär bra namn egentligen. Det var en namntävling i GP året efter som avgjorde att det skulle heta Liseberg. Och då var personen som vann, kommer inte ihåg vad, jag tror hon bodde på Skansen Krona, men jag minns inte hennes namn. Men hon hade föreslagit Liseberg, och många kallade det ju redan det, för att man hade kallat det här området, precis som du var inne för, Liseberg. Jag tänkte bara dra några av de förslagen som inte vann GPs namntävling. Och då var det då Gladevi, vann inte, som en variant på Ullevi. Penningödsla vann inte heller. Och inte heller Gåvan, som var en pik till de dåliga ekonomiska resultaten som jubileumsutställningen drogs med. Så att det var lite pikar där bland namnförslagen. Men en sak som jag alltid tänker på när jag tänker på Lisebergs liksom tidiga historia, det är ju det här som vi har varit inne på lite grann, nämligen Lillköping.
Alltså, ja, idelöra. Det känns lite bakvänt här att det är plötsligt du som tar kommandot över det historiska perspektivet här. Och det gör du med den äran. Jag känner bara med lätt panik att det betyder det att jag har ansvar för lite häftiga saker som har hänt på våren 2017.
Det behöver du absolut inte känna. Christian Wedel, att du har på dig gaming-hörlurar räcker för att placera dig i samtiden.
Ja, men det betyder icke att min själ har kepsen bak och fram.
Utan... Nej, det skulle vi verkligen inte kunna tro. Nej, men på Lillköping, ja. Det här är ett ämne jag har intresserat mig för. Vi var ju också inne på, när vi pratade om Naturhistoriska museet, om de här siamesiska tvillingarna. Och jag tycker att det är fascinerande hur... långt bort ifrån ordet funkofob man var i början av 1900-talet. Hur obegripligt det hade varit att försöka förklara för någon vad det betydde.
Och ja, jag får säga att år 2020 så förstår inte jag heller riktigt vad funkofob betyder.
Men det är ju för att du inte har kepsen emotionellt bak och fram.
Ja, jag förstår det. Och vad betyder det?
Nej, men den här, ja, nej, men det betyder ju att man uttrycker sig kränkande, eller att man på olika sätt diskriminerar människor med olika funktionshinder, helt enkelt. Att vi har ju ändå kommit någon vart när det gäller att vilka ord man använder och sådär. Men och kanske också lite det här att man inte ska göra andra människor till attraktioner att titta på. Det har vi ändå nått en ganska stor konsensus kring, även om kanske vissa YouTubers gör sitt bästa för att hålla liv i den här traditionen. Men när jubileumsutställningens nöjesfält då öppnade 1923, då fanns där Lillköping, som var en liten miniatyrstad där det fanns ett litet bageri och ett litet postkontor och en liten teater. Det ligger ungefär där Flumride ligger idag, där i de trakterna. Och då hade man tagit dit ett 30-tal dvärgar från Tyskland som befolkade då Lillköping, eller Lilleputtstaden. Bland annat hade vi Gustav Järske från Ostpreussen som var postmästare, och herr Ulbst från Hannover som var borgmästare. Och när man läser det här så tänker man, men gud vad konstigt att folk tyckte att det här var helt normalt. Men det tyckte inte folk. Alltså, folk tog illa vid sig redan då. Göteborgstidningen var en av många tidningar som skrev att det här kanske inte var så där jäkla passande. Utan de skrev att det var köbildning, trots att de som kom ut från Lillköping inte såg ut att ha haft sådär jätteskoj. Ett besök kvarlämnade ett beklämmande intryck och publiken ställde sig ganska undrande till det hela, skrev man i Göteborgstidningen. Och Nöjesfältets chef i den här tiden då, han försvarade sig med att det liksom inte var alls synd om lilleputtarna, för det här var ju det sättet som de kunde tjäna pengar på, och det var ju det här eller cirkus, så det var precis samma sak. Den lades ner redan året därpå. Man skulle ju kunna hoppas att det berodde på humanitära skäl. Det gjorde det inte, utan det berodde på att man hade en ekonomisk tvist mellan Nöjesfältet och den Köpenhamnsbo som företrädde dvärgarna i Lilleputtlandet. Och de hade varit i ekonomisk konflikt ganska länge, han och Liseberg. De hade till och med, fick jag reda på idag faktiskt, genom att Kungliga biblioteket har låst upp alla sina digitala samlingar så att man kan sitta hemma och titta som om man satt och tittade på gamla mikrofilmer. Det är helt fantastiskt. Att samma köpenhamnare redan tidigare hade varit i konflikt med Liseberg, eftersom att de hade inlett ett samarbete som avbröts, och det samarbetet bestod att köpenhamnbon ville sälja ett lappläger till Liseberg. Alltså det var på håret att man tog en del av den samiska befolkningen och satte på Liseberg också som utställningsobjekt. Men där blev det faktiskt protester som gjorde att det inte blev av etnografer och sånt där. Så att det var 1923 så gick man i full gång med det här. Och jag fick också reda på idag att ett lilleputtland, det infördes på Gröna Lund vid 1935 och levde kvar ganska länge. Så att jag vet inte om det var samma gäng då, Järske, Ulpst och den här Köpenhamnsbon som verkar lite tvivelaktig, eller om det var någon annan. Det har jag inte kunnat ta reda på Kungliga biblioteket än, men gud ska veta att det kommer.
Ja, det här att Stockholm ligger lite efter, det får vi väl helt enkelt, det får vi godta. Det var, ja. Det var intressant att du nämnde Köpenhamn. Jag har suttit och funderat lite grann på själva nöjesparkens själ, eller vad det är som driver folk till nöjesparker. I Köpenhamn finns ju Tivoli, och Tivoli startade redan på 1850-talet, så det är ju mycket äldre än Liseberg. Mm. Och det var en löjtnant som heter Carstensen som startade detta Tivoli. Och skälet till att jag vill åberopa honom är att han har nämligen helt enkelt gett ett slags programförklaring till varför man behöver nöjesparker. Och i själva verket så är det här eller åtminstone var enligt den här löjtnanten Carstensen ett djupt ideologiskt evenemang. Det var nämligen så att just då när han ville starta Tivoli så var det nästan revolution i Danmark. Och då gick han till kungen och så sa han så här ungefär att när folkmassorna har det tråkigt så slår de sönder fönsterrutor och ger sig ut och arrangerar kravaller. Alltså bör vi ha ett inhägnat område i Köpenhamn där man kan få slå sönder porslin och glas och sådär under ordnade former, och då kommer det inte att bli någon revolution. Alltså vill jag ha ett stort område och starta Tivoli. Och kungen blev jättelättad, och så fick Carstensen starta Tivolit.
Bröd och skådespel,
precis. Huruvida detta varit en drivkraft eller ej för Liseberg, det vågar jag egentligen inte yttra mig om, men det man kan säga är att Lisebergs drivande kraft inledningsvis, man skulle nästan kunna kalla honom för Lisebergs pappa, var en göteborgsk politiker som hette Herman Lindholm. Och han var socialdemokrat, jag tror han kommer från Skåne, han var snickare, och han älskade verkligen detta med nöjesparker. Min misstanke är att det nästan var därför han gav sig in i politiken. Och det känns extra roligt också att bo på Hisingen i ett sånt här läge, för den här Herman Lindholm, han hade nämligen ett test Liseberg, skulle man kunna kalla det. Ett litet nöjesfält som han byggde 1903 eller något sådant i Krogslättsparken.
Jaha.
Där han provade lite grejer och fick känna på hur det var. Och sedan ungefär 20 år senare när Liseberg på riktigt skulle byggas, så var Herman Lindholm redo. Det finns jättemycket härliga bilder på honom. Han brukade då på 20-talet provåka radiobilarna till exempel. Han var ungefär lika bred som han var lång, så det blev väldigt festliga och fina bilder.
Det
var
så himla passande på något sätt.
Så han var, ja, det var en personlighet.
Men på tal om människor som var ungefär lika korta som de var långa, ja, så måste vi också, när vi pratar om Liseberg och redan faktiskt nu när vi är inne på 1923, nämna Sten-Åke Cederhök. För han är det ju många som ser som Mr. Liseberg då. Inte Lisebergs pappa, men Mr. Liseberg. Och det kanske man främst gör för att han hade den här Veckans revy från slutet av 50-talet och 25 år fram. Liksom. Och sen körde han Albert och Herbert och Jubel i busken som finns på Öppet arkiv. Obs. Det kan man kolla in. Men vad färre vet är att han faktiskt gjorde sitt första framträdande på Liseberg redan 1923.
Är det sant? Och vilket år var han född?
10 år tidigare, 1913. 10 år gammal, så var det i samband med invigningen dagliga marscher från någonting som heter Barnens park. Jag har inte förstått precis vad det är, men någonstans runt Gustav Adolfs torg som det gick marschorkestrar. Och just när Sten-Åke Cederhök gick så var det med Mölndals musikkårs vaktparad. Och då var det ett gäng pojkar med trägevär över axeln som käckt gick med. Och en av dem var Sten-Åke. Det är ju fantastiskt.
Ja, det är verkligen imponerande. Och du rekommenderade också alla lyssnare att gå in och läsa i det öppna digitala tidningsarkivet som ju Kungliga biblioteket har låst upp nu till följd av coronan.
Mm.
Och dels så ska man väl lite diskret som göteborgare påpeka att av någon händelse så har de inte riktigt lyckats digitalisera Göteborgstidningarna lika väl som Stockholmstidningarna.
Nej, det är ett abrupt stopp för Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Faktiskt. Det här saknas i 20 år.
Ja,
får de skärpa sig.
Jag tror att vi har ett glapp på 30-40 år när det gäller Göteborgsposten. Men du rådde i alla fall alla att läsa om Sten-Åke Cederhök. Jag kan också nämna
och att... också på Öppet arkiv, alltså SVT:s tjänst.
Ja.
Där ligger Jubel i busken uppe, filmat från Liseberg om jag inte minns fel, men det ligger 4 avsnitt av Jubel i busken där, så det är också, det blev dubbla arkivtips här faktiskt.
Ja. Då kommer jag med ett icke-tips här. Det var nämligen så att 1923 var han då tydligen med som representant för Mölndals musikkår, men efter att han hade slutat spela revy så skrev han ett par romaner. En av dem hette Dödens svans på polketten. Den har jag läst och det gör ingenting om läsningen av den här boken inte sprids i allt för vida kretsar. Sten-Åke Cederhök var ett geni, men just Dödens svansar på polketten var inte hans största stund. Nåväl.
Nej, var den lite milt pornografisk, var det så?
Det fanns lite vaga mjukporrinslag får man väl kalla dem. Med bilder som skar sig ganska grällt i huvudet på läsaren. Jag känner väl lite lätt yr bara jag tänker på denna illustra skildring. Ja. Nåväl, vad var vi? Vi var ju på 20-talet här. Har vi nämnt att under det första året då, alltså 1923, så hörde ju faktiskt icke blott Lilleputtarna till attraktionerna, utan även Albert Einstein.
Nej, det har vi inte.
Det är lite märkligt. Nej, men det är så här att han hade fått Nobelpriset och han kom till kongresshallen. Liseberg var ju nämligen inte bara en nöjespark utan också ett slags kongressområde. Och han var där den 11 juli 1923 och han var en stor världscelebritet redan då. Så massor av folk var där. Kungen var där. Och man tänker ju med visst vemodigt medlidande på de här åskådarna som då har suttit en varm julidag och de lyssnar på ett föredrag som är 1 på tyska, 2 i ett ämne som är fullständigt obegripligt, icke blott 1923 utan i princip även idag, och 3 av en man som bara står och mumlar i mustaschen.
Ja.
Så att I princip måste alltså den här föreläsningen ha varit ett alldeles surrealistiskt spektakel. Alltså en hel salong full av människor som inte uppfattar någonting mer än ett väldigt glamoröst mummel.
Ja,
längst fram.
Ja.
Och man undrar också vad Einstein tyckte själv.
Ja, man undrar verkligen vad han tyckte. Nej, men ja, men är inte det så himla Liseberg då, att man i ena, om vi tänker oss Liseberg 1923 då, så du har ett lilleputtland i ett hörn och så har du Albert Einstein i ett annat hörn, och sen så i det tredje hörnet så har du ju också den här utställningsteatern som precis har invigts 1923, som kanske inte var en jättelyckad satsning, utställningsrevyn som den invigdes med där av jag höll på att säga John Bauer, så heter han inte, hans bror.
John Bauers bror.
Ja, Ernst Bauer, John Bauers bror, trollmålaren John Bauers bror satte upp den här utställningsteatern, och det blev ju en total katastrof. Alltså pressen försökte ju liksom överträffa varandra i sågningar. 3S skrev i Göteborgs Dagblad att publiken var talrik men applåderna mycket svaga. Och på en annan underbar digital källa som man kan förkovra sig så här i coronatider, Lisepedia, Lisebergs egen liksom faktabank, där kan man läsa om att den här utställningsrevyn bara gick en och en halv gång eftersom att det inte var några kvar till slutet andra gången de satte upp den. Och visångerskan Hillevi Stenhammar som var statist i revyn, hon berättar så här då: premiärkvällen satt publiken kvar båda akterna. De hade inget val. Bänkarna var så nymålade att publiken satt fast och de flesta fick klippas loss efteråt. Andra spelkvällen var bänkarna torra och då gick publiken efter första akten. Så att 1923, Einstein, någon som klipper bort göteborgska bakdelar från, från Ernst Bauers revy, och Lilleputtlandet. Vilken blandning.
Ja, fantastiskt. Vi måste också till protokollet föra att den här statisten som du nämnde, Hillevi Stenhammar, hon var ju då inte bara dotter till kompositören Wilhelm Stenhammar, utan också faktiskt ett tänkbart ämne för en blivande podd, nämligen den göteborgska idrottshistorien. För hon slog världsrekord i längdhopp vid ett tillfälle. Och det gjorde hon på en friidrottsdag i skolan. Det har väl antagligen aldrig inträffat förut, att världsrekord har slagits på. Nåväl, detta om den färgstarka Hillevi Stenhammar, som vi får återkomma till. Vi behöver verkligen ta oss framåt här med stormsteg i historien. Därför att vi ska ju ändå landa, det är ju meningen, i våra egna erfarenheter av Liseberg. Våra egna minnen och vad vi eventuellt har gillat och vad vi har ogillat. Vad tyckte du om Liseberg när du var barn, Ina?
Det var ju helt fantastiskt. Det hade kanske varit fantastiskt om inte min pappa hade kommit på ett så himla smart knep, som han sa, för hur man skulle spendera så lite pengar som möjligt på Liseberg. Och det gick kort och gott ut på att man som barn fick fullständigt fri tillgång till spunnet socker. Vilket ledde till att man efter 45 minuter inne på nöjesparken var så illamående att man ville åka hem. Så att det var mycket fokus på att äta spunnet socker. Och så som jag kommer ihåg, det var det väldigt mycket fokus, i alla fall i min barndom, på hur dyrt allting var. Och det där har jag liksom inte förstått förrän jag själv blev vuxen nu. När man inser att gå på Liseberg med ett barn, det är att spendera 3000 kronor och få med sig ett argt barn hem som känner att det inte har fått det förtjänar. Lite så är det ju faktiskt.
Ja. Det går inte att lämna Liseberg med ett belåtet barn. Det skulle möjligen vara, man rent hypotetiskt har vunnit 200 kilo mjölkchoklad eller så. Men är det på något vis en samling människor med mer än ett barn sammanlagt, så är det garanterat katastrof. Ändå går vi ju dit hela tiden. Och det är ju på sätt och
vis. Ja, men vi gör det. Men det är väl för att vi minns ju inte dem grejerna, utan vi minns ju våra barndomsbesök som fantastiska, och så vill vi liksom föra det vidare sådär. Så att det har ju med nostalgi och minnen och allt det där härliga att göra.
Ja, det har väl att göra med det. Jag var ju också, när jag var liten, illamående på Liseberg, fast det var under andra omständigheter. Jag var nämligen sjöscout, och sjöscouterna skulle gå på ett gemensamt Lisebergsbesök. Och då hade jag hört att det fanns, att man kunde välja mellan Liseberg och picknick, så frågade jag, men hur blir det med picknicken? Och då skojade de vuxna ledarna med mig sa, ja men vi har picknick på Liseberg. Men det detta tog jag på stort allvar, så jag hade med mig en picknickväska, en sån här midjeväska med smörgåsar och festis och sånt där. Och så skulle jag försöka äta där på Liseberg när alla scouter sprang åt alla håll, för det var ju inte någon annan som hade med sina matsäck. Så jag sprang förtvivlat efter och så åt jag min mat. Och eftersom jag sprang och åt min mat så kräktes jag på attraktionen Cinema 180. Och minns bara hur jag leddes ut av vakter 10 år gammal. Så kan det gå. Detta meddelas här och nu i Göteborgs sjöscoutkår. Se där vad ni har ställt till med. Men,
ja, det var det mest hjärtskärande jag har hört.
Hur var det?
En 10-årig Christian Wedel med någon slags midjeväska.
Ja, visst.
Med smörgåsar.
I panik ätande leverpastej, smörgåsar springande. Ja, så kan det gå. Ja. Men du, det var väl ändå så här att jag tyckte mig ändå ana av din skildring här att det fanns ett visst formulär att följa ändå. Och det tror jag att du har gemensamt med många familjer, jag minns det själv från min egen barn och också lite grann när jag nu går med mina egna barn, att man etablerar liksom en måste-lista. Alltså Liseberg är inte riktigt, besöket är inte komplett om man inte har genomfört några saker.
Och
man måste till exempel ha åkt minst en, ska vi säga, det riktigt stöddig åkattraktion, och det kan vara bergbanan eller det kan vara
Tyrolen,
var det Loopen eller Lisebergsbanan eller så, men det måste finnas någonting som suger lite i magen. Sen behöver man vatten, och då var ju Flomran en ganska bra familjekombination, för den är ju lite läskig samtidigt som den är hyggligt barnvänlig fortfarande. Och sen får man strössla mellan med någon lite försiktigare karusell. Och sedan så det var viktigt för, det vet jag från min barn, om att det var viktigt att man skulle alltid avsluta med det här sagoslottet.
Ja, sagoslottet.
Det var ju ändå kanske inte det mest sofistikerade av robotarrangemang. Nej. Som man kan föreställa sig.
Nej, men sagoslottet finns ju inte kvar. Och detta är ju någonting som jag, när jag hörde, det kändes som att någon stack en kniv i hjärtat på mig. För jag tänkte liksom, sagoslottet, är det någonting som är Liseberg, är det väl sagoslottet. Är det någonting som alltid har funnits där, så är det ju sagoslottet. Och med alla de här härliga digitala källorna som vi har till vårt förfogande idag, så går det väldigt snabbt att ta reda på att så är det ju absolut inte. Det byggdes ju 1985 liksom. Det är absolut inte
kan
någon
det
sak
som... Då var jag ju 14 år gammal.
Men, Christian, det var också så här att innan sagoslottet så fanns det någonting som hette Vår lilla värld som byggdes 1980. Ja. Och innan dess fanns det någonting som hette Peter Pan. Och jag har inte fått som fanns fram till... eller från och med 1968. Så 1968 byggdes Peter Pan. De tog lite gottebitar ur den och byggde Vår lilla värld. Då flyttades den. Men Vår lilla värld låg på samma ställe som sagoslottet låg på fram tills det försvann. Och med tanke på hur illa tilltuffsade några av dockorna på sagoslottet kändes, så är det väl inte omöjligt att tänka sig att några av dem härstammade redan från Peter Pan, och kanske när de hamnade på Peter Pan hade varit några vänder i Stuttgart på något tivoli eller någonting liknande.
Jag tycker att det klingar bekant det där med Peter Pan, det måste jag säga. Men jag tänkte att vi skulle försöka borra lite mer i din beskrivning här, för att du säger ju å ena sidan att det omöjligt att föreställa sig ett besök utan sagoslottet eller någon ekvivalent till sagoslottet, samtidigt som precis de här dockorna de är ganska primitiva, de knarrar, de är dammiga, man kan inte med bästa vilja i världen säga att de lyckas hålla någon illusion levande egentligen. Samtidigt så vill man verkligen inte vara utan den här attraktionen. Vad är det egentligen? Vad är det då som lockar oss att titta på Peter Pan eller sagoslottet eller Vår lilla värld?
Ja, men jag tror det är väl ren nostalgi. Är det inte nostalgi i dess renaste form, verkligen? Och med tanke på vad både du och jag ägnar en stor del av våra yrkesverksamma liv åt, så skulle jag gissa att nostalgi är någonting som vi har en tendens att hemfalla åt emellanåt, både du och jag.
Kan nog vara så, ja.
Ja. Och det är ju det. Det är väl kalanka på julafton och prata med i replikerna, och att man själv åkte sagoslottet som lite med sin pappa, och då sa han alltid någonting kanske lite halv inte okej, men ändå ganska okej, fast väldigt väldigt lustigt om kejsaren utan kläder, och så vidare befordrar man det till sitt eget barn, det gamla familjeskämtet eller vad det nu är för någonting. Så att det är ju att man bara får liksom färdas vidare på historiens vingar.
Men kan det vara så att det här också kan vara en del av nyckeln till förklaringen, när man ska förstå varför Liseberg har en sån häpnadsväckande plats i göteborgarnas hjärtan? Därför att om en attraktion som egentligen i grund och botten är ganska urusel på ren nostalgi lyckas vinna så många hjärtan, hur ska det då inte gå för en attraktion som både har nostalgi och kvalitet? om man nu, som den här gamla bergbanan, nu är det ganska många år sedan den försvann, men bland de äldre attraktionerna så var ju till exempel Pariserhjulet.
Ja, just
var,
det.
Var ju ändå, hade ju ändå maximal nostalgifaktor och fortfarande hade den ganska robusta kvaliteter som Pariserhjul, i det fallet då Utsikt. Och Flumride är kanske också en sådan. Den är ju 50 år gammal och ändå...
Ja, den har jag svårt att se att man skulle kunna ta bort. Alltså.
Det är svårt att ta bort Flumride, ja. Det...
ja. Men å andra sidan, vem trodde att man skulle kunna ta bort Loopen? Det var ju en del av Göteborgs stadssiluett. Liksom. Det var ju det man såg när man kom in ifrån stan. Så att, ja... Liseberg tvingar oss liksom att gå framåt hela tiden.
Liseberg tvingar oss att gå framåt, och det känns ju som om vi flera gånger här under det här resonemanget har lite grann fastnat i tankespår där vi utgår från att saker har funnits på Liseberg i alla tider. Vi är alltså nostalgiska i den meningen att vi tror att det alltid har funnits, och sedan visar det sig att inte alls har funnits hela tiden.
Kaninerna är ju ett utmärkt exempel på det.
När kom kaninerna då?
De kom, alltså det första, en kanin siktades för första gången 1980. Men det här har ju du berättat i en tidigare avsnitt, har jag för mig, att då var det ju tillsammans med en björn och en pingvin.
Jag vill minnas att det var du som berättade att kaninerna hade siktats med en björn och en pingvin. Nåväl, eller också var det en mystisk tredje programledare som...
Ja, i alla fall, de här tre djuren lanserades 1980. Men det var först 1983 som kaninen liksom fick rampljuset på sig i samband med att Liseberg fyllde 60 år då. Och då blev kaninen en symbol för parken. Och det känns ju helt befängt nu att det skulle ha funnits en tid när Liseberg inte hade kaniner överallt.
Ja, detta måste ju du ha berättat. Annars så har jag gått rakt in i dimman här. Men det jag däremot kan ha berättat, det var att jag var utsänd för Göteborgs-Postens räkning att göra ett reportage om kaninerna. Kanske jag kan tänka mig att det var 2001 eller något sådant, där man dels repeterade en kaninpjäs och dels hade ett slags i kaninskola med personal som skulle lära sig att röra sig på det rätta sättet, att de skulle gå ut två och två. Det går ju alltid en funktionär i närheten. Kaninerna talar inte, till exempel.
Nej.
Och ett skäl då till att kaninerna inte talade, det berättades det var att Göteborgs-Posten hade skrivit i samband med att kaninerna introducerades att de kom från USA, helt enkelt. Och då hade det varit, då en kvinna som då första eller andra året hade knackat en av kaninerna på nosen och sagt "Do you speak English?" Och då insåg de att här kan man aldrig vara tydlig nog gentemot åskådarna, så att kaninerna, de förblev därefter tysta.
Ja.
Så var det. Sen har ju den här kaninvärlden på Liseberg en väldigt fin inkörsport. Man brukar ju tala om inkörsporter när det gäller droganvändning och så. Och kanske är vitsandet en drog för många göteborgare. Unga göteborgare och göteborgska barn, de lär ju sig ofta att vitsa genom att besöka kaninlandet. Där de åker ju på kaninlandsbanan för att ta sig dit. Och i biblioteket i det här kaninhuset så kan man till exempel läsa Kaninerna på Navarone och sånt där. Det finns en... ja, det finns mycket...
Det är ju för väl. Men det är ju också så här att hur viktiga vi än tycker att kaninerna är, så innebar ju liksom att de kanske, ja, jag vågar inte tro på någonting längre. Det finns inget som säger att kaninerna inte försvann. Jag menar, samtidigt som kaninerna kom, då stängde en attraktion som hade funnits på Liseberg från 1924, alltså 60 år. Bengtas café. Och det har egentligen inte så mycket med någonting att göra, mer än att jag väldigt gärna vill berätta att det fanns en person då som drev det här kaféet som hette Bengta Jönsson. Och jag tycker att det är bara ett namn som är värt att ta med sig ut i verkligheten.
Vad gjorde du, Bengta Jönsson? Det var...
Bengta Jönsson. Bengta Jönsson hade ett café. Från början så låg det uppe vid Näckrosdammen. Och 1924 flyttade hon det till Liseberg. Ah. Och 1984 så stängde caféet.
Ah, jag förstår.
Och, det var en lite forcerad övergång, men det var bara för att jag verkligen ville.
Den dramaturgiska bågen var så den var så spänd här, så kände jag att här har något enastående inträffat hos Bengta. Einstein var där och lagade semlor till exempel, vem vet.
Men det var han säkert, men enda anledningen att jag spände bågen i det här sammanhanget var för att jag tycker att Bengta är ett namn som har fallit i väldigt orättvis glömska.
Ja, faktiskt. Det kan jag definitivt hålla med om. Men jag tycker inte vi har gått till clinch ordentligt med vår barndoms och nutidens måsten på Liseberg, för det är ändå där vi måste röra oss om vi ska ringa in den här Lisebergsmagin. Och det är kanske också så att för lyssnare som inte är göteborgare, det kanske trots allt finns några sådana, vem vet, stockholmare som i folkbildande syfte lyssnar på det här programmet, så har Liseberg har ju ett alldeles särskilt skimmer i de flesta göteborgares medvetande som inte på något vis rubbas eller falnar av att man vet att man går dit med barn och att det kostar 3000 spänn och att barnen gråter när man går ut och att man själv grät när man gick ut när man var barn, utan att det är någonting med lyktorna. Fram till för ett par år sedan var det alltid Ronnie Hartleys orkester. Ronnie Hartley, just
alltså,
det.
Nej, men vet du, men nu kan
vi inte bara fortsätta. Du illustrerar så fint den här reaktionen. Jag behöver bara säga Ronnie Hartley.
Ja, du behöver bara säga Ronnie Hartley.
Börjar du gå i biten.
För det tror jag verkligen hör till en göteborgares relation till Liseberg. Att man kanske kommer in från stora städer eller från andra ställen för att åka en hel dag eller för att titta på något stort band som spelar eller någonting sånt där. Men Ronnie Hartley som i 50 år spelade fiol på Liseberg, det är kanske mer någonting som vi göteborgare har med oss. Och med tanke på ditt hjärtskärande minne här med smörgåsarna, så är faktiskt Ronnie Hartley, därifrån har jag ett hjärtskärande minne som jag inte ens har varit med om själv, men som påverkar mitt liv i allra högsta grad, för att min sambos upplevelse av en Ronnie Hartley-konsert har gjort att vi inte kan gå på loppmarknader ihop. Det är en dramaturgisk båge, men den kanske till och med faktiskt går i hamn. För så här är det, att på 90-talet när min sambo väl var runt 20 år sådär, 15-20, vad blir det, något sånt. Då var han på Liseberg med ett gäng tuffa kompisar i samma ålder för att gå runt sådär som man gör på ungdom. Om ungdomsåren när man har sitt säsongskort och dräller omkring. Och Ronnie Hartley spelade. Och Ronnie Hartley hade bestämt sig för att trycka upp CD-skivor med sin musik som han hade bestämt sig för att dela ut gratis, vilket han gjorde. Och när min sambo tog ett ex och la i jackfickan och sådär, och så gick de runt och Liseberg blev mörkare och mörkare och det var nästan bara tonåringar kvar och det var väldigt härligt och allting, och när det var dags att de blev i princip utjagade som de sista besökarna och gå hem, då ser stackars Jakob hur det ligger Ronnie Hartley CDs lite här och var. Och det har satt så djupa spår i honom så att varje gång jag går på loppmarknad med honom, då köper han bara saker utifrån att personen som säljer dem tycker det är fina och inte ska bli ledsen. Så att det är, ja, nej, men Ronnie Hartley, underbart. Och vilket levnadsöde dessutom. Han var ju en motståndsman i Danmark som hamnade i tyskt fångläger under andra världskriget. Ja, det finns en hel. Men in på Lissipedia eller någon annanstans och läs bara.
Där, när det gäller Lisebergs fantastiskt förresten, det här med CD-skivorna. Det känns som om det går att göra till ett eget program med Ronnie Hartley. På senare år så har ju Liseberg har ju väldigt ofta byggt på ordlekar. Alltså det är ju,
ja,
det är ju Hökfärden och det är
Colorado.
Ja, allting som man kan bygga ordlekar på, men de senaste åren så har man ju gett sig in i någon sorts fornnordiskt träsk. Det är ju Valkyria och det är Balder och sådär. Och jag kan väl säga så här att jag tyckte först att det var lite fånigt, för jag tyckte att det kändes inte tillräckligt sofistikerat att man skulle förvandla allting till en kitschig Wagner dekor. Det var nästan en freudiansk felsägning, så en Warner dekor. Wagner bordet. Mm. Men sen insåg jag att det faktiskt finns en lokal förankring. Det var ju så att Liseberg expanderade ju på 50-talet och då blev det som tidigare hette Balders hage en del av Liseberg, och Balders hage är för alla fotbollsintresserade göteborgare och ÖIS-fantaster i synnerhet historisk mark, för det var nämligen där fotbollsklubben ÖIS bildades. I deras första idrottsplats hette Balders hage,
och det är fortfarande någonting ÖIS-relaterat som heter Balders hage. Vad är det?
Kan det vara deras tidning eller något sånt där?
Ja, men någonting sånt. Ja, nåväl.
Det är förfärlighet. Jag vet inte riktigt. Men Balders hage är i alla fall
inte så noga.
Ett heligt begrepp för ÖISare. Och det innebär ju att det faktiskt var rätt så fyndigt och roligt att kalla någonting för Balder. Och sen när de hade gett sig på Balder, då kunde man ju fortsätta med Valkyria och den här allmänt fornordiska stämningen. Så jag har bytt fot där. Det kanske är en del i den här allmänt mjukgörande effekten som corona har på ens sarkasmer. Det är att jag vill icke längre lägga Liseberg detta till last, utan det känns väl helt all right faktiskt.
Ja, jag är fortfarande faktiskt inte helt övertygad, men om jag ändrar åsikt i den här frågan så kommer det absolut att meddelas i den här podden.
Det känns ändå bra att få veta. Vi försöker ju ta oss fram till
nutiden. Någonting som jag tänker med direkt nästan när jag tänker på Liseberg, så är det ju konserterna. Alltså inte bara Sten Åke och Ronnie Hartley, utan dels de konserter man själv har varit med om där och alla de fantastiska konserter som har varit där. För det är ju helt hisnande när man tänker på, när man går och ser alla de här namnen på stjärnorna, vilka det är som egentligen har varit på Liseberg.
Vilka tänker du på i första hand?
Ja, men jag tänker på att så här, visst, jag var mycket liksom Alice Babs och Carl Gerhard och allt sånt, naturligtvis personer som både du och jag hade gett högra armar för att få se på Liseberg någon gång. Men sen på 50-talet och tidigt 60-tal, då börjar man ju ta in en massa jazz och blues, och då är det inga konstigheter att vi har Duke Ellington eller Charlie Mingus eller Odetta eller Anita O'Day i Göteborg som spelar på Liseberg. Det är ju helt magiskt. Och sen på 60-talet, när poppen kommer, då är Liseberg snabba på det med. Kör pop. De körde det här popprogrammet som de filmade. Poppa? Heter det Poppa? Upp och Poppa? Popsan!
Upp och Poppa heter väl ett program?
Precis, men jag blandade ihop det. Popsan heter det här programmet som man filmade. Och man började boka in liksom Dusty Springfield, Beach Boys, The Kinks spelade. Det blev så stor uppståndelse att man var tvungen att sätta ett popstopp på Liseberg. Den rubriken finns på riktigt och det är man ju väldigt, väldigt glad för. Så att det var ju för sig bara Kinks andra konsert som ställdes in, och typ en konsert med The Chains och något annat gäng från Kungälv, Striplers och så vidare och så vidare. Vet inte om de hade lett till lika stora oroligheter som Kings-konserten gjorde. Men lyssna på det här då. Det har ju varit mycket bra spelningar på Liseberg. 1967. En liten lista har jag gjort här på vilka som spelar på Liseberg 1967. Ett urval. Jimi Hendrix, Sammy Davis Jr., Frank Zappa, Cat Stevens, Procol Harum, John Mayall and the Bluesbreakers, Miriam Makeba och Birgit Nilsson samma år på Liseberg.
Det är ju ändå rätt fantastiskt.
Men istället, 1968 kommer Led Zeppelin som då heter Yardbirds. Men marknadsgänget på Liseberg tänker att det där är det nog ingen som bryr sig om. Så att det var inte så många som kom, bara för att det var inte så många som visste att Led Zeppelin skulle spela. För att man istället hade vikt annonsutrymmet åt Tore Skogman och babyelefanten Tanja.
Ser man på. Jag hittade en annons i GP där babyelefanten Berolina hade framträtt och fått en mer prominent placering i annonserna än den unga Monica Zetterlund. Så tydligen var detta ett öde som nu när vi ändå har två spaningar av samma typ, ett öde beskärt flera stjärnor.
Ja, men ingen kan ju tävla mot en babyelefant.
Nej, nej. Det är väl så.
Det låter ju oerhört gulligt.
De är omotståndliga. Jag läste i Göteborgsförfattaren Rolf Fridholms roliga bok om Cornelis Vreeswijk, om en spelning på Liseberg i början av 80-talet. Där de är väldigt, väldigt försenade. Och de ringer från Alingsås, ringer Cornelis-gänget då. Han har då med sig bland annat den här gitarristen som väl hette Micke Söderlund eller något sånt där. De är några stycken och de säger vi är försenade i Alingsås. Och på Liseberg så är de ju lite luttrade. Det har varit några återbud från Cornelis. Så de säger då, är det verkligen motorstopp eller är det som vi tror, och säger de, det är verkligen motorstopp och vi har med oss en kille från Länkarna. Så att Cornelis är i fin form, och det visade sig också att han var ju alldeles fantastiskt förträfflig form sen på scenen. Men det som präglar den här spelningen och gör att den är minnesvärd, det är att de gjorde en entré som varken förr eller senare har haft sin motsvarighet i Göteborg. Det fanns nämligen på Liseberg en gammal ingång från 1923, en gammal träport som man hade bevarat, och man använde egentligen inte den, utan den fanns kvar då som ett slags museiföremål. Och när Cornelis-gänget kom så råkade de i hastigheten helt enkelt missa att det fanns en port där, så de körde rakt igenom den här antika porten. Och det var en smäll så att hela Liseberg vibrerade och stickor och strån rök. Och
Ronnie Hartley tappade stråken.
Ronnie Hartley tappade stråken, kan man nog räkna med. Och Cornelis körs rakt fram till scenen. Publiken väntade, alltså det här handlar ju om sekunder, och han kliver rätt upp för att spela. Och den lite chock den lisebergska programvärlden, han säger då till Cornelis att du är jättetrevligt att ha det här, lite otur kanske det här att porten från 1923 att den här med upphörde explodera. Och det där Cornelis har sagt, ja, var det porten, jag trodde det var ljudvallen. Och så gjorde han världens bästa spelning.
Fantastiskt. Och som alla goda Cornelis-historier så är det här någonting man absolut inte ska kolla upp.
Inte under några omständigheter. Och jag har, faktum är att jag har ibland kollat upp Cornelis-historier. De är faktiskt alltid bättre i verkligheten. Det finns mycket. Cornelis Göteborg, ja, är nästan ett eget program. Jag har förresten hittat lite arkivbilder där Cornelis är på Liseberg iförd dykardräkt. Med cyklop och sån här tuber med luft, eller vad man har i tuberna.
Men varför? Hade han varit i den här lyckodammen?
Han skulle väl dyka i någon damm eller så. Det var väldigt bristfällig information. Men det är Cornelis, han hade dykat direkt. Jag var på min första konsert på Liseberg när jag var 9 år gammal och tittade på min idol på den tiden, Thomas Ledin. Ja, han hade då precis vunnit Melodifestivalen. Så jag och mormor var på Liseberg och tittade på Thomas Ledin, och jag knödde mig längst fram, och eftersom vakterna trodde att jag skulle bli klämd så lyfte de fram, så att jag fick faktiskt en bättre placering än vad jag någonsin senare i mitt liv haft på någon konsert. Jag stod helt enkelt, jag stod i stort sett med armarna på scenkanten.
Nej, men...
Och mormor bevakade detta i lugn ro med handväskan i hand ett par hundra meter bort.
Nej, men gud vad fint.
Så kan det gå.
Sicken grej. Mitt första, det är svårt med minnen. Det är svårt att veta om man minns saker eller om man minns dem för att man har fått dem återberättade för sig. Jag minns inte om jag som 4-åring verkligen vägrade lämna Liseberg tills hela Jerry Williams-konserten var klar 1990. Eller om detta är någonting som gjorde min pappa så förtjust att han har återberättat den för alla människor han någonsin har träffat. Det vet jag inte. Jag minns att jag 1990, när jag var 7 år gammal, var där tillsammans med en vän till familjen för att se Orup, och blev väldigt besviken över att enbart se hans hatt. För det vet jag att det är sant. Och om man ska gå framåt lite i tiden tills man är lite äldre, så är det kanske den konserten som har format mig mest, det är på Liseberg, det är 1995, och det är ett amerikanskt punkband som heter Green Day. Som precis har fått en, de har hållit på i några år liksom, men de har precis fått kommersiell framgång. Och jag är då 1995, då är ju jag är född 83. 12 var jag. Och de har ju fått den här kommersiella framgången, och jag känner så här, men det här är för mig, jag ska gå på den här spelningen. Jag går själv.
Vad frågar du, sa du 85, du sa 95 va?
1995.
Ja.
1995 spelar Green Day i Lisebergshallen. Och jag har, på den tiden var det väldigt inne med Levi's 501. Men de var ju helt otroligt dyra. Men jag hade varit hos en vän i Alingsås, så där hade de rea på 501, bara vita i för sig, vilket ingen ville ha på den tiden. Men jag köpte ett par vita 501 och hade en vit t-shirt och tänkte jag ska gå på den här punkspelningen klädd i vitt. Alla andra kommer vara svartklädda. Det här blir maffigt. Jag är stor. Jag kan gå på konsert själv. Jag hade också färgat mitt hår för att se lite punkigare ut med grön karamellfärg. Och när jag kom in på den här spelningen, Christian Wedel, och det stod Punkmannaberg liksom runt mig, jag insåg att jag var så otroligt liten. Det här var på en tid när människor rökte på konserter. Det var cigaretter överallt. Folk hoppade och studsade, kastade ut öl över publiken. Mitt gröna hår gjorde ju att alltså den här färgen satt ju inte, för det var ju vanlig karamellfärg. Så att mina vita kläder blev sådär tresmaksglassgröna och urtvättade. Och jag tror jag stannade i kanske en halvtimme innan jag ringde min pappa och kände att jag är nog inte så stor. Jag vill åka hem. Men jag lyckades få sångarens autograf. Det var alltid någonting. Jag misstänker att det var då jag började få lite nedsatt hörsel. För jag läste att Kai Martin skrev i recensionen från det tillfället att han är övertygad om att x antal i publiken kommer att ha bestående minnen av den här kvällen i form av hörselskador.
Ja, bestående.
Och vet du vad som är roligt? Samma kväll som detta händer så spelar Sven-Bertil Taube inne på Liseberg. Alltså, det är så här, bara på Liseberg kan allt detta pågå på samma gång.
Det fina är ju att man nästan indirekt av den här underbara historien förstår inte bara din kärlek till Liseberg utan också lite grann av göteborgarnas kärlek, nämligen att det här är en punkt där alla göteborgare har någonting att berätta. I varje göteborgsk familjetradition finns något som har inträffat på Liseberg. Så det är ju inte bara eventuell tinnitus som är bestående minnen, utan det är Liseberg. Jag skulle nog vilja hävda att det är Lisebergs alldeles enastående förmåga att generera minnen. Det är Liseberg som gemensam Göteborgs minnesgenerator som gör att det här faktiskt är trovärdigt som ett slags lite magiskt reservat i stan. Jag vet att när min dotter Hedvig var nyfödd så var det ju ett slags målbild, det här att man skulle gå på Liseberg, och när man kom till Liseberg så skulle jag köpa en grön kanin till henne. Och att det var, jag menar, det är ju väldigt trivialt. Man drar en vagn med ett barn som inte uppfattar någonting om miljön runt omkring, och man köper ett kramdjur som på intet vis avviker någonting från alla de 200 andra kramdjur som det här barnet redan har. Och ändå så gick jag då in i den här butiken, köpte den här Lisebergskaninen och brast omedelbart i gråt.
Ja,
eftersom det var ett sånt där nyckelögonblick då. Och där tror jag förklaringen finns till att Liseberg är också liksom osårbart i Göteborg. Alltså, rör inte Liseberg för 17.
Nej, och jag lovar dig att alltså, det är också så oerhört många göteborgare, tror jag, som finns på grund av Liseberg. Alltså så många romanser som har uppstått på Liseberg. Inte bara på de beryktade personalfesterna där det sägs att man aldrig vet vad som ska hända, mer än att väldigt många i personalen kommer hitta någon och gå hem med, som också jobbar inom personalen. Men utan för människor som har träffats, alltså det finns ju i Lasse Dahlqvists sånger, det finns ju i det gamla Face Repeat-diskot som fanns när jag växte upp. Så oerhört mycket romanser som har uppstått på den här platsen. Nu när vi börjar närma oss 2023, alltså det borde verkligen finnas en göteborgare som lever idag som är född 1923 och vars föräldrar träffades på den här då Göteborgsutställningens nöjesfält. Det är liksom hisnande på något vis.
Det borde finnas. Sen är ju då frågan om vi journalister kan hitta den där 100-åringen som har koncipierats på Liseberg. Det är ju, det skulle jag vilja säga, det är en journalistisk utmaning. Men
det är det.
Jag tror väl också att det här är förklaringen till att vi nu den här våren 2020, den här otroligt, egentligen allt mer surrealistiska våren, att vi känner en saknad efter Liseberg som man kanske inte hade räknat med att man skulle känna.
Nej, verkligen inte. Det brukar ju mest handla om att jag känner, nu är ju min dotter så pass stor att hon kan gå på Liseberg själv. Och det ska jag säga att det är också en milstolpe i utvecklingen. När man kan skicka iväg barnet och man vet att man själv inte kommer behöva betala för alla de här sakerna. Utan hon och hennes kompisar kan göra det själv och så kan man komma och hämta dem sen. Men nu när det inte finns så vill jag ju inget hellre än att sitta och må illa i en slänggunga.
Nej, det är det. Och jag kände själv en lätt ilning här när du berättade detta, eftersom jag vet att vi båda två har döttrar i samma ålder. Du har en 11-åring, jag har en 11-åring. Jag har precis haft en ingående diskussion med min 11-åring där jag har sagt att nej, du förstår det väl att det inte är några andra 11-åringar jag ska gå på Liseberg på egen hand. Det enda som krävs är nu att min dotter Hedvig helt enkelt lyssnar på denna podd. Vi får väl se om hon gör det för att hämta argumenten därifrån.
Jag tycker i alla fall inte att du ska släppa iväg henne på några punkkonserter nästa år.
Jag ska se om detta går att undvika. Men därmed får vi väl helt enkelt enas om att vi hoppas innerligt att nästa år i alla fall ska vara en fullständigt funktionell Lisebergs-säsong. För annars är vi inte riktigt kompletta som göteborgare.
Och hur ska det komma nya göteborgare till världen om inte Liseberg finns?
Hur ska det gå? Så att, kom tillbaka Liseberg. Allt är förlåtet. Vi hoppas snart vara tillbaka och föräta oss på spunnet socker. Äta dålig korv och må lite illa i karusellerna. Så ska det bli.
Verkligen. Ha det så fint allihopa.
Tusen tack, ha det bra. Hej då.
Hej hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.